Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 8 november. Ödesveckan för VM-kvallandslagen är inledd. Nu börjar väl de svenska spelarna så smått droppa in till Stockholm och göra sig redo för den första uppgiften på torsdag borta mot Georgien. Sen så är det Spanien på bortaplan söndag kväll. Och då vet vi ifall det blir VM redan nu, ifall vi får rikta in oss på ett playoff och förmodligen en sur förlust mot Holland och Norge. Eller om det blir playoff i vår och förmodligen ett surt missat mästerskap efter att Holland och Norge klivit över oss. Vem vet, det är i alla fall en jävligt spännande vecka vi har framför oss, men det har varit en sprakande och matig helg bakom oss. Så jag tänker att Thomas Wilbacher tillbaka på svensk mark efter en vecka på stöven kanske ska sammanfatta den.
Åh, härligt. Nu får du andas lite gånger. Du, det noteras här från Casa Wilbur att det snöar ute. Har du gjort det i veckan eller? Är det första snön jag ser?
Nej. Alltså, det har väl såklart snöat norrut. Nicka lukta gänget är ju redan igång såklart.
Vet du vad är din skida? Min skida är ju miniskidan. Mäktiga miniskidan som man bara går upp på närmsta berg och åker ner för fullständigt livsfarligt. De här små plastlaggen. Vet. Men jävligt kul.
Kör du också utan stavar?
Nej, men alltså miniskidorna kör man ju utan stavar. Liksom, det är väl hela grejen. Med miniskidor som man köpt typ på Teknikmagasinet eller närmsta järnhandel på 80-talet.
Man beställde en katalog.
Ja, det är lite stökigt här på morgonen. Det är därför jag är ur fas och börjar snacka om snön och sådär. Inte riktigt inne i avsnittet. Men jag tog upp datorn ur mitt handbagage.
Aha.
Och så liksom fällde jag upp den och bara Umberto Herrera. Fan är Umberto Herrera? Jag har ingen aning om vem fan Umberto Herrera är. Ja, men det var stökigt när vi skulle flyga från Florens igår för att min dotter som är 12 och hennes polare, de var tydligen tvungna att ha green pass för att flyga ut ur landet. Okay. Jag trodde det bara var att komma in, men de behövde även för att liksom lämna Italien. Ja, men så det varit lite stressigt. Vi hade väl en kvart, alltså när vi var klara med incheckningen och de hade gjort ett snabbtest som inte var ett snabbtest, utan det var patienza, calma. Jo, men vårt plan går om 20 minuter här. Alltså tog det säkert en halvtimme och fick rätt in i securityn och vi bara liksom röjde åt oss alla grejer. Och det slår mig nu då att jag har röjt åt mig Umberto Herreras Mac.
Men du har din egen också?
Nej, nej. Den har Umberto Herrera förmodligen. Eller så ligger den kvar på e-security.
Jaha.
Ja. Nu fick du panik va Gustav, sånt där gillar du inte.
Nej, sånt här klarar jag inte av att höra. Du har sumpat din dator på flygplatsen och du har ingen aning om hur du ska få tag i den.
Nej, men det blir väl en spännande resa, tänker jag. Man lär sig alltid någonting av allting. Det är bara en dator i slutändan. Det är bara materiella ting, Gusten. Vi har kärleken. Vi har varandra. Eller hur?
Min nästa fråga blir då, du spelar in det här avsnittet på Umberto Herreros dator, eller?
Nej, jag försökte med lite olika lösen faktiskt. För att jag fick panik. Sen kom jag på, jag har ju fler datorer. Jag kanske ska ta en av dem. Så jag spelar in det bara på en annan dator. Men det hade varit kul om jag spelade in det på Umberto Herreras dator. Jag vet en sak om Umberto Herrera. Det är att han gillar amerikansk fotboll. För han har en amerikansk fotboll som den där lilla bilden när man loggar in på Mac.
Ja. Kanske gör den här datorförväxlingen då att Umberto Herrera till slut lär känna dig och börjar lyssna på vår podd och hör då det svep som nu ska sammanfatta fotbollshelgen som varit.
Jag ska bara knäcka snabbt här, Gugge, en Celsius. Eftersom det är en del av en varierad, aktiv och hälsosam livsstil. Jag och Kimpa Vichén har börjat idag. Vi ska köra 6 veckor liten resa här och komma i form till julen. Och då är ju Celsius perfekt. Innehåller ju också en vitaminblandning som bidrar till minskning av trötthet och utmattning. Och ett tips då till alla där ute, det är smaken Blood Orange. Den är söt, den är läcker, den har den här lilla citrusaktiga i sig. Man får en jävla massa energi av Celsius, och det behöver jag nu, för jag har 5000 tecken svepar, Gugge. Är ni med?
Yes! Ah,
vissla, Kimpa! Good morning, Arsenal! Ah, det doftar rosor och kanelbullar, huden är len och avföringen är fast. Nej men visst, Arsenal har vunnit igen och vi kan faktiskt prata om kontinuitet. Watford kanske inte är någon kraftmätning av det värre slaget, men ändå, nu har man inte förlorat sen City den 28 augusti och det finns faktiskt inte mycket att klaga på. Om detta är ihålande vet jag inget om, men Arsenal, ah, de är med. Med kan man väl inte direkt säga att Manchester United är efter 0-2 på Old Trafford mot City. Jag minns faktiskt inte vad de hade för målsättning, men efter snart en tredjedel av Premier League spelade är man alltså 9 poäng från Chelsea i toppen, och alla fattar ju att det såklart inte blir någon titel. Frågan är vad det blir, om det blir något annat än fiasko. Men i utvisningsbåset finns ju inga svar, så vi lämnar och traskar vidare till Spurs. 0-0 mot Everton, men Conte ler och jag tror att alla förstår att det behövs tid. Även om vi säkert kommer få se ljusglimtar av Contes framtida Spurs innan vi sätter tänderna i julkalkonen, så ska vi nog alla räkna med att det först, och det är absolut tidigast, får se ett riktigt Conte-lag framåt våren. Högst troligt i augusti nästa år. Chelsea sa vi, va? Mm, just det, lite hack i den annars så välspelande skivan och bara kryss mot Burnley, men de var inte ensamma. Även Liverpool snubblade och föll mot West Ham. Tecken på trötthet, tecken på något. Nej, det blir bra. Hörrni, det är inte mycket snack om Graham Potter till Arsenal längre, va? Bara notera det. Kryss mot Saudi-gänget från nordöst. Ett av flera kryss. Bielsa, ja, han sitter säkert, tydliggjorde Andrea Radrizzani. Och Leeds kryssade mot Leicester. Mest glädjande från Premier League, kanske inte helgen, men de senaste veckorna, är att min gubbe Rally Jimenez är tillbaka igen. Jag vet inte, jag kanske har nämnt det i svepet tidigare. Det minns jag inte. Men han börjar i alla fall se ut som sitt gamla jag igen. Och det är ju superhärligt. Från stöven då? Jo, jag konstaterar att det är full kalabalik och att ränderna aldrig kommer gå ur italienarna. Domare hängs, gidret är på topp och Juventus, ja, de vinner igen. Finns lite att klaga på, hörni. Serie A är pazza och den där härliga känslan inför varje omgång att precis allt kan hända, den dominerar. Det var en del derbyn i helgen och vi tar Serie A-bollen från dem. Ja, det var inget derby, men i alla fall känslor som ett derby i Turin där Juventus tog en seger mot Laviola. Från den matchen vill jag inte prata speciellt mycket. Kolosevskis situation däremot i Juventus börjar bli ytterst problematisk och alla flyttrykten kanske till slut landar i just en flytt. Inte helt otänkbart redan i januari. Men, känn på det nya derbyt då. Il derby di Lotito. Visst, hans båda klubbar Lazio och Salernitana drabbade samman. Eller ja, drabbade samman och drabbade samman. De spelade någon form av match och Lazio vann på tvåans växel med 3-0. Ni fattar. Solo in Italia. Bara i Italien. Derbykaraktär på stan och ibland på arenan kan man prata om vad det gäller nord-syd-mötet Napoli-Hellas. Det blev 1-1 och Napoli har nu 12 utan förlust. Det har även Milan, visst. Och jag läste på Opta att detta är djävularnas största poängskörd efter 12 omgångar sedan trepoängssystemet infördes. När infördes trepoängssystemet? Vad fan är det som händer? Är det quizmåndag, Gugge? Är du med? När infördes trepoängssystemet i en gamla galosch? Nåja, Spezia slog ett bedrövligt Toro som inte mäktade med ett skott på mål över 90 minuter trots alla nyckelspelare på planen. Ja, fullständigt overkligt. Och på tal om overkligt, ett framåtlutat på pappret starkt Roma reste till Marco Polos gamla kvarter och torskade rätt ut. Har Mourinho käkat upp honungsmånen, den jävla glufsen? Nej, men det håller inte. Vad händer i Rom? Quizmåndag fortsätter tydligen. Veckans schnitzel kommer här. Kurva Sod som ägnade hjältarna på sjukhusen sin koreografi. Och jag tycker hela världens vårdpersonal kan ta åt sig här. Jag tycker att den koreografin symboliserar så starkt mitt budskap kring supportkulturen som vissa har försökt att förminska eller inte mäkta med att förstå, oavsett om det handlar om löst Twitterfolk eller löst raljant poddfolk. Förminska fan inte budskapet, kalla mig vad ni vill, men blanda inte ihop moral, etik med större sanningar och sammanhang. Titta på Kurvas ord. Försök få in det i era skallar och meditera. Just det, meditera och skit på er lite grann. I Spanien gick Alexander Isak mållös från matchen mot Osasuna, men La Real vann igen och de skiner i toppen av La Liga. Med Real Madrid och Sevilla precis bakom sig. Marängerna, de löste en trea efter en ny kassa av fantastiska Benzema. Och Sevilla, de vann ett hett derby mot Betis. Vad hände där då, Gugge? Frågorna haglar här. Barca då? Men det blev 3-3 mot Celta efter kvitteringen i den 50 tilläggsminuten. Men, det är precis som med Spurs. Vi ska se detta som ett mellanår och även små positiva delar får bli anledning till glädje under säsongen 2021-2022. Men hörni, nu blir det för långdraget. Jag bryr mig inte längre om klubbfotbollen. Men ge mig bara Jorgen borta. Servera Spanien på ett silverfat. Ge mig Isak och Zlatan. Ge mig Lack Janne. Ge mig mål. Jag vill ha mål. Mera mål. Och mål. Det kommer det att bli. Och bollen tar i stoppen. Men känner du inte det lite grann nu? Att man bara vill stänga klubbfotbollen egentligen, ägna hela Toto Balotto den här måndagen åt landslaget, åt förväntningar. Vi kan ju gå till VM. Det är ju det största.
Jo, absolut. Å andra sidan så är det ju några dagar bort och det känns väl inte, i alla fall inte i min mage, som att någonting kommer avgöras på torsdag, utan det här kommer ju bli en rysare hela vägen fram till söndag. Jag är inte så naiv så att jag tror att Grekland knycker några pinnar av La Roja.
Nej, men du är ändå med på mina känslor här, att det är en viktig vecka, att det är väldigt sällan man får uppleva de här fotbollsveckorna vad det gäller landslaget när det inte är mästerskap, så att säga, när det inte är slutspel.
I och med att jag vet att vi ryker i en playoff-final mot Norge i vår, så är det ju liksom...
Där vill vi inte hamna.
Det är ju hela nästa fotbollsår ur ett landslagsmässigt perspektiv som står på spel här nu. Och vi alla vet att 2023, då är det inget mästerskap, utan det är nästan 3 år till nästa EM. Vilket gör att... Den här VM-platsen är ju, den gör så jävla mycket, och det blir Zlatans sista dans och vi får det där mästerskapet med honom. Eller? Tillsammans med den yngre. Det måste det fan vara. Skit i det, vi har anledning att återkomma till landslagsfotbollen vad det lider. Det är som sagt några dagar kvar, men jag delar ju din pepp, absolut. Det ska bli ruskigt spännande både på torsdag och på söndag, och det är otroligt att det ska avgöras, men jag sa det igår kväll också till Vicky att jag har svårt att släppa den där torsken i Aten. Alltså. Det skulle varit, nu skulle det varit matchboll mot Jorgen. Jag får göra det. Du ställde några frågor. Trepoängssystemet i fotboll, var inte det skarven typ 80-90-tal?
Nej du. Ja, men det är det som är kul, alltså. Man glömmer ju bort saker. Jag var ju, det är kanske enklare för mig att komma ihåg eftersom jag var med om det lite äldre än vad du var. Det skiljer ju trots allt 10 år mellan oss. Ja. Även om man inte kan tro det. Men det var 94-95.
94-95, ja. Ja, det var ju
känn
ett par...
På den, det var, ju, var det omtumlande ett... eller?
Nej, det låter sent alltså.
Ja. Är det Opta som skriver detta.
Jag fattar.
Ja. Jag tycker det låter rimligt.
Det var ju någonstans där tidigt 90-tal man gjorde lite såna här regeländringar som skiljer den fotboll man såg på VHS och kassettband när man var yngre, alltså från forntiden till den som då var presens. Framförallt så togs ju hemåtspelet bort. Alltså att man kunde passa hem till egen målvakt som tog upp bollen med händerna. Det var ju, den regeländringen fick de fan till. Det får man säga.
Ja. Jag har något så här svagt minne av att jag var förbannad på Malmö FF för att de ofta spelade hem till målvakten och målvakten tog upp den. För det var ett ypperligt sätt att att döda tid på ju såklart.
Ja, men jag förstår inte hur lag lyckades tappa tvåmålsledningar till antingen oavgjort eller förlust med en sån möjlighet, med ett sånt kryphål att bara stå och skiffla bollen hem till egen målvakt som fick ta upp den med händerna. Fattar inte. Men, fan hur vi hamnade där alltså. Jo, det var ju ditt quiz i svepet där.
Ja, det var mitt quiz i svepet. Skitsamma, jag läste något här när jag googlade lite på det om just skarven mellan, alltså att det infördes i Allsvenskan runt 90. Men det kan ju vara så att det var senare i Italien. Jag tycker att det gör någon större efterforskning. Jag läser bara på Optas tweet här. Så om ni ska hänga någon så får ni hänga Opta i så fall. Och ni, vi är denna vecka sponsrade av Revolution Race. Ni vet att det just nu är 15% på hela deras sortiment exklusive då andra erbjudanden. Och vad är då Revolution Race? Jo, nu när hösten verkligen börjar bita i, vintern stundar, man ska på skidsemestrar, man vill ta sig ut i naturen, kanske kan man fortfarande plocka en och annan svamp. Jag vet att min fru Helena, hon är ute hela dagarna i vått och i torrt, 4H-gårdar och skogen och så vidare. Men även om man inte har barn, man har hund, man vill i alla fall njuta av den friska luften, den härliga syrerika höstluften. Ja, men då är det Revolution Race högkvalitativa produkter som gäller. Jag försöker alltid vara lite förutseende, va? Blicka framåt och ser en vinter framför mig som spås bli kallare än på många år. Jag ska erkänna, jag gillar inte varma jackor. Stora, bylsiga, jobbiga jackor som går ner till knäna. Så såg jag när jag var inne på revolutionrace.se att de har en jacka som heter Iglo. Då tänker jag ju direkt, den här måste vara varm satan. Ja, men då visar sig att den här, den håller värmen ner till minus 20. Den har dessutom liftkortsficka, flisfodrade handfickor och två stycken bröstfickor. Vi snackar högsta möjliga kvalitet. Den kostar alltså bara 1999. Alltså den här typen av jackor, det vet ni om. De brukar kosta hur mycket som helst. Men det är det som är så fint med Revolution Race. De har verkligen pressat priserna på högsta kvalitet av friluftskläder och vinterplagg. Så jag klickar hem den här jackan. Den är midjekort, så inte så där jobbig. Den är lätt och härlig att sätta på sig. Men den klarar alltså ner till riktigt, riktigt kalla temperaturer. Det är mitt tips på revolutionrace.se. Gå in där, ni som inte har kikat in tidigare, och klicka runt. De har verkligen allt för ett aktivt liv. Och just nu alltså, fram till den 1 november, 15% rabatt. Koden är TOTO15. Vi säger stort tack för att ni på Revolution Race är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men du gjorde ju en hel del beröringar i ditt svep. Kanske inte gick på djupet på de flesta ämnena, men du var ju där och touchade en del. Jag tycker dock, när du kommer till att Liverpool fick stryk mot West Ham, att, alltså jag är nog med dig här, att det är ingen större fara för vart Liverpools säsong kommer ta vägen. De kommer fortsätta husera där i toppen. Man har säkrat gruppsegern i Champions League, så att man kommer nog ladda batterierna här nu när man återsamlas efter landslagsuppehållet och gasa vidare i toppen och givetvis fightas om den där titeln hela vägen in. Men jag tycker att du bortser lite från det som jag i alla fall tycker är rubriken igår, och det är ju att det finns fan inte många nu som kan stå kvar och mena att West Ham inte är på riktigt. Jag är ju liksom så här, jag var, tror jag, bland de sista. Jag har ju varit emot David Moyes West Ham sen de började flyga i inledningen av förra säsongen, och bara väntat på att de ska landa, väntat på att det ska spricka, väntat på att det kommer komma en period om 5-6-7 matcher där de inte vinner, väntat på att de inte ska klara av att spela Europacup fotboll parallellt. Alltså, jag har väntat på att någon spelare ska svalna för att det ska bli ringa på vatten, väntat på att Declan Rice ska lämna. Alltså, men det är, jag vet inte varför jag vill få in tyvärr, för jag har liksom ingenting emot West Ham, men jag får väl ändå säga det eftersom det ligger bra i munnen, det känns rätt. Det är nog tyvärr bara att inse att detta detta West Ham är på riktigt. Sen så tror inte jag att West Ham i detta nu håller på att bygga ett fundament som gör att de ska vara med i toppen kommande 5-10 åren och slåss om ligatitlar och ta sig ut i Champions League. Men just det här West Ham, det Moyes och gänget har fått ihop här nu, det är ju ett slagkraftigt lag som, precis som Leicester säsongen 15-16 och stundtals här och där sedan dess, på riktigt, fair and square, kan tävla med de absolut bästa lagen i Premier League och ja, men, slår dem med det de har att arbeta med.
Nej, men alltså, jag tittar bara till den här laguppställningen som slår Liverpool igår. Och det, du nämnde Declan Rice, men Antonio. Han har väl gjort många FPL-coacher glada det senaste året och sådär. Men annars är det ju ett på pappret ganska svagt lag, kan jag tycka.
Ja, men jag vet inte om jag håller med om att det är ett ganska svagt lag. För det,
nej,
jag tycker
vadå? Ogbonna och Kurtzoma. Alltså, du vet, sätt dem i vilket lag som helst, höll jag på att säga, med vilken annan tränare som helst, så är det inte jättebra. Alltså, Ogbonna är inte super.
Nej, nu visst, ska du lyfta ut Ogbonna så har du väl en poäng.
Ja, det är
poäng.
Exakt vad jag gör.
Men jag tycker att det här West
Ham-laget... Men vad är det för spelare du vill liksom höja till skyarna här då i West Ham?
Ja, men det jag skulle framförallt vilja höja till skyarna, det är ju lite samma adelsmärke som just Leicester 15-16 där, att summan av delarna blir liksom större än alla enskilda individer var för sig. För att dels så tycker jag att man har lyckats hitta spelare som helt ärligt vill vara i West Ham och som jag tror känner att fan, det här är den perfekta nivån för mig. Alltså i den där backlinjen liksom, spelare som, ja, men, och Bonna är väl, även fast man kan ifrågasätta hans individuella kvaliteter, så är det ju definitivt en spelare som nog känner att högre än West Ham, nja, alltså man har ju sett honom inte hålla måttet i ett då ganska så svagt Juventus. Alltså man vet att Ogbonna ska inte spela högre än ett lag som på pappret objektivt kanske ska fightas i mitten på Premier League. Nu är de där och hugger strax bakom den absoluta toppen. De spelar Europa League-fotboll. Ja, men han ska ju ingenstans. Aaron Cresswell.
Nej, men jag kan verkligen ta supporterperspektivet i exakt det du skriver där. För jag har tänkt på det väldigt mycket. Vilka spelare vill man ha in i lag som West Ham? Som i det här läget man kan jämföra lite med Fiorentina. Alltså du får en Chiesa, du får en Bernadeschi, du får en Vlahovic, egna produkter som flyger, som är på väg att bli topp 10 på sina positioner i världen. Eller liksom ser ut så i alla fall när de kommer fram. Och så vet du att fan, de är för bra. Vi är för dåliga, klubben är för dålig, de kan inte behålla, de kan inte erbjuda samma pengar. Så de kommer släppa. Och jag hade en diskussion med några polare om det där. Alltså så här, vem ska man ta in som ersättare till Vlahovic? Ja, men så ta in någon 30-åring som garanterar mål.
Ja.
Alltså så här, som kan flyga hos oss.
Som garanterar att stanna kontraktet ut.
Nej, men så här, Torreira, nu kan väl han fortfarande kanske lämna det här. Jag tror han är på lån. Men jag tror inte han kommer göra det, utan jag tror man kommer lösa honom. Perfekt spelare. Ja. Han har varit runt och snurrat. Ta Ciro Immobile i Lazio. Det är en drömspelare i Lazio.
Ja, exakt.
Ska ingenstans, har redan gjort bort sig utomlands. Ingen kommer vilja ha honom. Han kommer spela klart där resten av karriären. Där är Ogbonna verkligen. Jag vet inte om Pablo Fornals, alltså, som jag gillar, ja, men jävligt mycket. Men han är också den typen.
Jag kan fortsätta liksom en bra stund till. Aaron Cresswell, liksom habil, bra Premier League-back, men jag menar, kommer från Ipswich. Han vet att liksom, han har inte 15 år framför sig, han ska ingenstans. Fabianski, mål, han har gjort sina säsonger i Arsenal och varit uppe och i toppen och varit med i Champions League-snurran, men han trivs nog ganska bra med att veta att jag står varje match här, jag möter Premier League-motstånd som jag mött i 10 års tid, inga konstigheter, jag trivs bra här i London. Kurtzuma från liksom en alldeles för tuff mördande konkurrens i Chelsea som han aldrig kommer klara av att bryta sig igenom och bli en tränares första val över 35 starter i Premier League och vara med i Champions League, utan han kommer på sin höjd vara en fjärde back i Chelsea. Något halvår här och där kanske han prickar formen och får lite turliga skador på konkurrenter med sig och spelar en del. Men här i West Ham, här vet han, här kommer jag spela 35 plus ligastarter om jag bara är frisk. Tomáš Souček ansluter från Slavia Prag, London Premier League, kallar mig fördomsfull, men man vet ju liksom, storögda bonden Tomáš Souček kommer till storstan och känner, det här är ju otroligt. Han får liksom nyckelroller på fasta situationer, han är tung i luften, han får, det får smäller på det där centralfältet. Jag tror inte han känner, springer runt och tänker, oj, jag vill till Real Madrid eller till PSG eller Bayern München, inte för att han platsar där, men du fattar vad jag menar med att han nog inte ens tänker tanken. Och så har du liksom den offensiva raddan. Du nämner Pablo Fornals, har lyckats bli spansk landslagsman här i West Ham, och jag tror att han känner att ja, men det är ju också för att jag får ett förtroende vecka ut och vecka in i West Ham, i Premier League, i den kanske mest tittade ligan utanför Spanien av en spansk publik. Eller vad fan vet jag, det är ju fler spelare känns det som från utlandet än från La Liga numera i det spanska landslaget. Jag tror i alla fall att det är en stor anledning till att Fornals har blivit spansk landslagsman, just att han har fått ett förtroende som gör att det där självförtroendet växer och som gör att han får spela den fotbollen han är bäst på utan att han flyttas på efter två svaga matcher, som det lätt kan bli i de allra största klubbarna. Och så har man Benrahma, Jared Bowen, spelare som kommer med lite samma profil från Championship, de har gjort det jättebra där, de lyfts upp till Premier League, kommer dit, känner att ja, här är jag inte bland de bästa än, men gnuggar jag hårt, då fan, det kommer komma, för här har jag möjligheter att faktiskt bli en ordinarie, riktigt bra Premier League-spelare. Och tids nog så händer. Och så har man Michael Antonio längst fram som, jag menar, det är ju verkligen en ful ankunge som har blivit en svan. Man behöver inte backa speciellt många år eller säsonger för att det skulle kännas helt otänkbart att Michael Antonio skulle spetsa ett topplag i Premier League som ensam anfallare, utan jag såg ett fysiskt praktexemplar med lite för dålig koordination och lite för svajiga fysiska förutsättningar för att liksom klara av det hårda tempo och alltså, ja, men det räcker inte med att vara bäst i Premier League på fystester, men han har ju överbevisat alla. Alltså herregud, det är helt otroligt. Och så tror jag att man på det inte ska underskatta heller att David Moyes har liksom ända sedan han fick lämna Manchester United med svansen mellan benen och åka ner och prata någon märklig korsning av försök till spanska och skotska och ja, men komma tillbaka och alltså jag tror att David Moyes driv vid sidlinjen att faktiskt återupprätta sin heder från decenniet i Everton, det är också en stor anledning till att ingen liksom slår sig för bröstet efter tre månader av segrar och bra form.
Ja, du menar liksom hans West hunger på vendetta, den speglar sig i laget och deras insatser.
Nej, men jag kan inte tänka mig något annat, för att annars så hade jag sett, tror jag, för det här har man ju sett många gånger, liksom halvmediokra lag på pappret som springer bra 2, 3, 4 månader men som sen dippar just för att de kanske blir lite förnöjda, de har klarat kontraktet ganska tidigt, ja, men man har bara en viss utmätt tid i sig innan det börjar vända, men kanske framförallt att bra spelare över ett bra halvår eller en bra hel säsong lämnar och att man då får börja om med nya förutsättningar. Men här har man fått ihop det på ett sätt som, jag menar, jag tycker det är så jävla tydligt att de här spelarna är inte nöjda, för de vet att vi kan slå Liverpool, vi kan slå Arsenal, vi kan slå Tottenham. Alltså, vi behöver inte nöja oss med att vara best of the rest här eller tävla med Everton och Aston Villa om att vara sjua, utan vi kan faktiskt gå hela vägen in i det där gardet och klustret av klubbar och börja slåss om Champions League. Och jag tycker att West Ham tar steg för steg på ett sånt jävla imponerande tröskande sätt liksom. Och som sagt, som jag inledde med, Declan Rice är ju den enda spelaren i alla fall i min kalkyl som har en utstakad liksom nästa anhalt i sin karriär. För han kommer, tror jag verkligen, inte bli kvar i West Ham speciellt länge. Men fan vet alltså, när
men,
de fortsätter...
Ursäkta att jag avbryter här, men ja, är det inte precis... Nej, men, nej, det är du van med. Men vad har han... Ska han inte bara stanna i West Ham då? Vad har han för intresse så att säga? Vilka klubbar vill ha Declan Rice?
Framförallt så har det ju pratats väldigt mycket Manchester United, och det är ju en klubb som verkligen är i behov av en Declan Rice typ. Alltså en central mittfältare, lite box to box, han klarar av defensiven.
Du vet vad du men får han, liksom.
Men han kan skjuta framåt, han kan lossa stora kanonen utanför. Det är ju en liksom, framförallt så är det ju en ledartyp. Det är en spelare som en klubb som Manchester United skulle kunna bygga ett mittfält kring kommande 5, 8, 10 åren. Och sådana spelare växer
kanske
ut
exakt
på träd
i United. Kanske exakt de har saknat.
Ja, men exakt. De har varit
ofta, ofta går man ju till de offensiva spelarna och kreatörerna på planen. Och det är så jävla lätt som fotbollssupporter att hitta problem i en hackande offensiv till exempel. Men vad det gäller Manchester United så behöver väl de trygghet, stabilitet och kontinuitet på något sätt. Och Declan Rice står för precis allt det.
Ja, och alltså, när han kom fram och med Mourinhos lovord och med känslan av att han verkligen saknade, så trodde ju nog jag och många andra att Scott McTominay skulle bli både bättre och viktigare för Manchester United än vad han har blivit. Han har ju spelat sina matcher absolut, men McTominay har ju inte alls blivit någon hörnpelare i Manchester United oavsett vem som tränat dem. Och jag skulle kunna landa i att Declan Rice är ju en på alla sätt bättre version av Scott McTominay. Alltså en spelare som på ett väldigt brittiskt sätt i första rummet gör jobbet, tar smällarna, är en pådrivare, är en ledare, är en spelare som lyfter ett helt lag. Och den egenskapen är ju jävligt, jävligt värdefull, i synnerhet i Premier League och i England, och den skattas ju otroligt högt. Men som sagt, alltså, jag vet inte om Liverpool eller Manchester City eller Chelsea är beredda att spränga banken för Declan Rice. För det ska man komma ihåg, han är 22 bast och han är engelsman. Han är given i landslaget. Det kostar. Vad fan kostar Harry Maguire upp mot miljarden, så kan jag tänka mig att Declan Rice, han är inte billigare. Men det som ligger då i andra vågskålen, det är ju att ja, hur sugen är Declan Rice i detta nu på att lämna det här West Ham för kanske ett Manchester United som ser ut som de gör. Alltså, Jag vet inte. Det är något jävla speciellt med både Declan Rice och med det här West Ham som fortsätter att bara liksom gå mot strömmen. Och det är hela, jag tycker hela kalenderårets fula ankunge som har blivit en svan. Det är inte bara spelarna i sig.
Nej, men fint så. West Ham-hyllningen på sin plats som inte kom i svepet. Herregud.
Nej, precis. Alltså, det kan inte bara vara att Liverpool förlorar, utan det måste också vara att West Ham vinner ibland.
Men jättebra. Ja. Då fick jag upp din puls, Gusten, och ångan. Eller?
Absolut, absolut. Ja, sen så var det ju en hel del andra stora matcher runt om i Europa, inte minst igår kväll då. Du nämnde ju att det var El Gran Derby i Spanien där, Real Betis mot Sevilla. Sevilla som fortsätter imponera den här La Liga-säsongen. De har ju lyckats strula till det för sig i Champions League, fortsatt jättemöjligheter till avancemang såklart. Men ja, kanske, jag vet inte. Jag tror att Sevilla till slut löser ändå, för att så som de ser ut stundtals så är ju det ett mycket, mycket bättre fotbollslag än både Lille, i synnerhet Wolfsburg och Salzburg, ja. Så att liksom Sevilla ska ju lösa det där, och jag tycker att
kan ta 6 poäng här nu, menar.
Ja, och jag tycker att de i La Liga-spelet också har visat att de kommer vara med och återigen inte bara gå för Champions League-platsen utan faktiskt kanske vara med och bråka om en ligatitel. Jag tror inte att Atletico Madrid tar lika många poäng som i fjol. Barcelona kommer definitivt inte göra det. Real Madrid känns givetvis som laget att slå, men att Real Sociedad är med där uppe, ja, det är såklart inte oförtjänt, men det kommer ju inte vara en konkurrent i toppen som Sevilla räds Så att jag vet inte, någonting säger mig att Sevilla kommer Sevilla har bättre möjligheter på ligatiteln den här säsongen än vad man har på sjukt länge.
Nej, men precis, eftersom Barcelona är bortspelade. Nu fick de ju ett surt kryss här sent, men allting handlar väl om Xavi där, och jag menar, när allting ska handla om honom den närmsta tiden, fast han inte är på plats. Jag vet inte, när kommer han?
Han är väl på plats.
Ja, stod han vid sidan?
Nej, inte mot Celta. Den matchen nej, fick Sergio ta. Men han är på plats i Barcelona nu. Jag tror att han anlände väl igår.
Han får landslagsuppehållet på sig att få en mailadress och ett kontor och lära återkänna sina gamla marker. Sådär. Och sen är han tillbaka. Och allting kommer handla om det. Så jag tror man skiter lite i den här säsongen. Man skiter lite att det blev 3-3. Och som jag skrev, det gäller även Spurs. Att allt positivt är bra, så att säga. Man kan till och med glädjas åt en prestation mot Osasuna om en månad, för att det börjar se bra ut. Man börjar se förändringar. Man börjar se dem spela på ett annat sätt. Och det är gott nog, både för Spurs och Barcelona, just den här säsongen.
Man får ju ge det till Xavi i alla fall, att han visar prov på erfarenhet och rutin, att han kliver in exakt den dag han väljer att kliva in. Alltså, han sätter kråkan på pappret så pass tight in på den där Celta Vigo-matchen att den givetvis inte har någonting med honom att göra. Men han maximerar det här landslagsbreaket innan det är dags för hans första match in charge om 2 veckor. Alltså, de där små, små detaljerna är jag svag för. Om man nu ska byta tränare, jag hatar klubbar som gör det 4 dagar in i landslagsuppehållet.
Nej, men så är det. Alltså, bra timing, rutin, och det kommer väl bli bra. Alltså, allting annat vore väl konstigt. Alltså, på något sätt så behöver ju också Barcelona en symbol som står längst fram här nu. En symbol för det gamla, en symbol för det som är Barcelona. Mm. Och då spelar inte resultat speciellt stor roll, utan det är Xavi som står där. Han kan få ganska lång tid på sig.
Det jag tror...
Ett januarfönster, jag vet inte om kan Barcelona göra någonting under januarfönstret.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, det är inte mycket.
I alla fall, de kanske kan förbereda sig inför en sommar.
Ja.
För de borde kunna sälja och köpa för de pengar de säljer för. Så att jag menar så här, de kan börja lägga pusslet liksom inför sommaren i januari. Och ja. Där tror jag att Xavi har ganska mycket att säga till om.
Absolut. Och som du är inne på, alltså, kan man kränga någon för lite större pengar, ja, men då finns det ju manöverutrymme. Men utöver det så är det ju väldigt strama tyglar. Det jag bara skulle vilja flika in när du säger att ja, men man kan skita lite i den här säsongen och det är inte nu det är viktigt och ingenting kommer landa på Xavi. Jag håller ju med till stora delar. Det jag däremot tror, det är att det kommer bli kännbart på väldigt många sätt ifall Barca missar Champions League. Och jag tror inte att man vare sig ska eller kan räkna bort Barcelona från att nypa en fjärde plats i det här La Liga-spelet. Så många poäng är inte upp, och så jävla dåligt lag har inte Barca. De har ju en bizarr skadelista för tillfället, och jag är helt övertygad om att det kommer komma en nytändning, och jag är helt övertygad om att Xavis intåg och sätt att implementera sin fotboll på det här unga Barça kommer garantera någon slags dels lägsta nivå, men också garantera en tyngd hemma på Camp Nou som gör att de där treorna kommer komma i stridare strömmen under Koeman, där man helt plötsligt började liksom få fightas för det hemma mot Granada.
Framförallt är det väl ett Barça som kommer spela så som de här unga spelarna som kommer upp från akademin har lärt sig. Eftersom man spelar rätt igenom i alla åldrar. Och det kommer passa dem mycket bättre än Komans fotboll.
Exakt, och därför tror jag inte att man ska liksom underskatta vad den där Champions League-platsen till 22-23 betyder. Dels ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag menar, Barcelona budgeterar ju såklart med att spela Champions League-fotboll. Något annat har ju inte liksom varit på tapeten på över 20 år. Det är ju pengar Barcelona måste ha. Men också vad som händer med attraktionsvärdet för Barcelona i sommar. Om man har en Champions League-plats, man har Xavi, man har börjat bygga liksom, kanske det nya liksom, Barcelona som ska tillbaka till världstoppen och som spelar en fotboll som få andra lag bemästrar. Och jag tror nog att den cocktailen av entusiasm och spirande framtidsutsikter kan innebära ganska så ordentligt attraktionsvärde på transfermarknaden. Men skulle man missa Champions League, då tror jag nog att det, liksom, det får ändå en betydelse för spelare nästa sommar om de har möjligheten att välja mellan två klubbar.
Jag håller med, jag håller inte med. Alltså, jag tror att liksom Xavi-projektet här nu, att han kommer tillbaka, det är mycket mer långsiktigt än vad som händer den här säsongen om man tar en Champions League-plats eller inte. Man har fortfarande väldigt många jävligt duktiga spelare som kommer upp från den egna akademin. Det går att lösa saker. Barcelona är Barcelona. Attraktionsvärdet kommer alltid vara högt. Och man kommer inte kunna köpa de största stjärnorna som vill ha Champions League. Alltså, de kommer inte vara med på Lewandowski eller Haaland. Eller så här. Alldeles oavsett om de löser Champions League eller inte. Så man får någonstans nöja sig med det man har och försöka vara sluga och smarta på transfermarknaden alldeles oavsett var man hamnar i ligan den här säsongen. Och rent ekonomiskt så är det, ja, det är klart, budgetera hit på en Champions League och budgetera dit med Champions League. Men alltså, alla pengar behövs. Ja, det är klart att det inte går att snacka bort att Champions League är viktigt. Men jag tror inte att det har mega betydelse för Barcelona i slutändan på lång sikt. Utan det viktiga är att det funkar med Xavi här nu. Och att man under våren ser att shit, det här kommer bli bra med det spelarmaterialet man har nu. Och sen så kan man liksom skruva på det bäst man kan med de få pengar man har. Genom att sälja och genom att vara smarta på spelarmarknaden. Så kommer nog Barca tillbaka nästa säsong.
Ja, ja, absolut.
Utan Champions League. Men problemet nu är ju att de har slåss mot. För jag tror inte de har en suck på Real Madrid. Alltså där ska man inte ens snacka. Utan, och Atletico Madrid, ja, visst, det är inte jättemånga poäng. Men det är fortfarande 7 poäng upp. De blir också svåra. Och det är de man ska slå. För Real Sociedad är nog borta. Det är 11 poäng. Alltså de har redan flygit iväg. Det är 10 poäng upp till Sevilla eventuellt då, att man skulle ta dem. Men jag tror lite kört liksom med Champions League.
Ja, alltså det är 26 omgångar kvar att spela för Barcelona. Och vi pratar alltså...
Ja, men Xavi är fortfarande ny. Så här, han tar över ett Barcelona i spillror. En klubb i spillror, ett lag i spillror. Ett lag liksom utan en Messi, utan spelare som bara löser matcherna åt dem. Det är klart att det kan ta lite tid för Xavi. Och ska man ta den där Champions League-platsen så finns det ingen tid. Det finns ingen tid.
Nej,
men finns liksom inget utrymme att förlora poäng?
Nej, alltså jag tror som sagt inte att poängskördarna kommer spränga några gränser där uppe ändå. Jag ser ganska låga scorer för både ligatitel och Champions League-spel den här säsongen. Just för att lagen där uppe, i alla fall flera av dem, inte är speciellt rustade för att slåss på två fronter över 8-9 månader.
Vilket inte Barcelona är heller.
Nej, visst. Men säg att Barcelona bränner avancemanget i Champions League. Och man bara kan fokusera på ligan. Eller i alla fall prioritera ligan. Jag tror att man kommer göra det ändå. Jag tror att löser man ett avancemang i Champions League så ryker man alldeles oavsett Xavi eller inte i en åttondelsfinal mot någon av de största elefanterna över två matcher i åttondelsfinalen i februari ändå. Så att, jag vet inte. Jag tror i alla fall...
Ja, jag vet inte. Jag tror snarare liksom att, så här, att över 90 minuter med Xavi vid sidan så finns det betydligt större chanser liksom att lösa ett hemma-bortamöte i en åttondelsfinal mot ett bra topplag i Europa i Champions League än vad det finns att hålla på och gneta i kapp 11 pinnar på Real Sociedad i ligan.
Jo, men nu pratar ju du Real Sociedad om ligatitel. Eller pratar du Real Sociedad?
Nej.
Att de är...
Nej, men det är de fyra lagen som är där uppe. Alltså visst, alltså Atletico Madrid 7, det är väl de som är närm... Eller det är de som är närmast. Men det är 7 poäng på Atletico Madrid. Mm. Så därför blickar jag mot så här, men så Real Sociedad borde väl kunna få en svacka. De har vunnit de har tagit några sena segrar. Sevilla ser jättebra ut som du säger, men de skulle också kunna ha en svacka. Men jag ser alltså Real Madrid kommer inte tappa 10 poäng på Barcelona från nu in. Det vet vi. Då är det Sevilla Real Sociedad.
Är det bara jag som hör att vi har ett litet bett här?
Ja, alltså absolut. Vad vill du ha? Om jag säger så här, jag går in i bett med dig hyfsat starkt med självförtroende.
Hyfsat confident.
Ja, jag är ganska confident här.
Ja. Nej, men alltså Barcelona topp 4.
Ja, visst.
Ja. Lilla skaldjursplaton på Hofen.
Absolut. Absolut. Gärna.
Kan bli en fin sittning där i maj.
Ja, men i slutet på maj där, när vi går mot sommar, en mästerskapsfri sommar, då blir det sittning, så får vi se vem som betalar. Barcelona är utanför, säger jag, du säger att de är innanför.
Mm, precis. Jag...
Men jag säger också, märk väl, jag säger också att det spelar ingen roll.
Spelar ingen roll.
På lång sikt för Barcelona spelar ingen roll om man tar Champions
League. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är väl en bra...
Det är viktigt att konstatera.
Ja, absolut. Det är ett bra perspektiv som jag tycker ändå har sin plats här.
Nu börjar de gå mot sitt slut. Vi har ju firat 25 år i Sverige tillsammans med K-Rauta de senaste veckorna. Och idag skulle jag vilja slå ett litet slag för bad och bastu. Ja, men vad passar inte bättre nu när det blir lite kallare än att gå all in och satsa på en bastu? K-Rauta har precis allting. Och dessutom har de 20% på Harvia produkter. Vi pratar om varor och tillbehör för att få både den snyggaste, men också viktigt här hörni, den varmaste bastun. Gå in på K-Rauta, ta hjälp av deras projektplanering om ni ska bygga er en bastu. Det är högklassig service vi pratar om och jag lovar er, du kommer att bli supernöjd. Vi säger för sista gången då under de här jubileumsveckorna, grattis K-Rauta till 25 år i Sverige. Hoppas att det blir 25 år till och inte bara 25 år, fortsätt i all oändlighet. Stort grattis K-Rauta!
Ska vi ta oss till San Siro och Derby della Madonnina?
Absolut, det gör jag så gärna. 10 000 meter såg jag matchen på.
Ja.
Mäktiga Lufthansa löste wifi-et.
Otroligt. Det var, vilken jävla första halvlek det var.
Ja, den var otrolig. Den var otrolig.
Och jag tror jag aldrig, precis som Adam Pintorp var inne på i Fotbollssöndag Europastudion, jag tror jag aldrig har upplevt en så stor och händelserik halvlek med Zlatan utan att han på något sätt var liksom inblandad i den.
Nej, just det. Mm. Nej, precis.
Han växte ju in i
någon
den här
Champions
matchen.
Någon Champions League-match här.
Ja, jo, kanske. Men det är ju bland Champions League-matcher som kanske har blivit lite låsta. Men att det hände så otroligt mycket på en fotbollsplan i ett Milano-derby med Zlatan som given huvudrollsinnehavare och så är han fullständigt osynlig en hel halvlek. Det var oväntat. Sen så växer han ju in i den här matchen och sista kvarten så är det ju Milan som går för segern och det är runt Zlatan väldigt mycket händer. Men jag tycker någonstans ändå att den här matchen förtjänade att sluta oavgjord. Tycker inget lag vare sig över 90 minuter var bättre än det andra eller att något lag förtjänar att förlora.
Nej, precis. Ja, men sen finns det ju alltid något så här mäktigt att ta med sig, tror jag. Dels som supporter och dels som lag. Alltså, det är nog viktigt också att ta med sig. Att man gör en slutforcering. Jag håller med om att 1-1, det speglar nog matchbilden över 90 minuter. Men när Milan går för segern där sista kvarten och har stolpe upp från Sälemäkers och ja, men, framförallt ett tryck och ett Inter som inte får bort bollen. Det blir nästan desperation i deras försök att skicka iväg den. Och Milan bara liksom tar upp den och pumpar på. Alltså det tycker jag säger någonting om hur långt Milan har kommit under Pioli och med Maldini återigen. Alltså att man i ett derby sista kvarten trycker på för att vinna. Det är de som ligger där uppe i toppen. Jag vet att ni pratar om det och Svanemar och Vicky var inne på det under sin kommentering också. Att det kändes lite dels på något byte där men också på hur Milan agerade som att de var nöjda. Och då var det som att det jinxade det. De garvade lite åt sig själva också. Då kom Milan. Precis det blev signalen på att Milan gjorde en slutforcering för att vinna. Men jag tycker att den kvarten på något sätt beskriver vad Milan är idag. Och vart de har kommit genom hårt arbete. Och genom bra beslut också. Man har tagit bra beslut på spelarmarknaden. Man har tagit ett bra tränarbeslut. Och man har jobbat hårt. Och de har tagit sig hela vägen till att man har blivit tunga. Och det är liksom det man har saknat med Milan i ett decennium. Visst, de har gjort bra matcher. De kan ha gjort en helt okej säsong här och där. Men nu är de tunga. Och det är ju så man minns Milan, Berlusconi Milan. Alltså blytunga som bara liksom dels kan... Det är också sett dem göra nämligen under det senaste året. Försvara en ledning genom att hålla i bollen. Alltså det är så jävligt, finns ingenting. Det finns inget lag som kännetecknas mer än Berlusconis Milan av att man leder med 1-0 eller kanske 2-0 och man bara håller i bollen. Man bara spelar av det. Men man har även en slutforcering i sig, det tycker jag är jävligt mäktigt. Och där blev ju Zlatan faktiskt huvudrollsinnehavare.
Och märk väl, nu pratar vi ju om intrycken efter 94 minuter. Jag tycker första halvlek och första timmen går ju helt klart på poäng till Inter. Det är ju en stor miss för mycket för att Inter ska komma undan med något slags godkänt betyg. De ska ju leda den här matchen, om inte i paus, i alla fall efter en timme. Lautaro Martinez med en riktigt tung kväll på kontoret, missad straff och missade jättelägen. Och Arturo Vidal har någon dubbelchans i andra halvlek som man ska sätta. Och, det var ju ett Inter som verkligen borde ha gett sig bättre förutsättningar att vinna den här matchen. Tatarosanos straffräddning ska ju dock inget annat än att hyllas göra. Alltså vilken jävla straffräddning det är. Och jag tycker att det fanns så många sådana här liksom individuella, enskilda prestationer som var värda att lyfta. Men jag tycker att Inter har ju spelare som kliver fram i den här matchen på ett lite oväntat sätt och liksom visar tyngd. Jag tycker att Darmian är otrolig. Jag tycker Bastoni gör en jättebra match. Barella, det var väl inte speciellt oväntat att han klev fram och visade grinta och en jävla arbetsinsats. Men nej, det var ett härligt Milano-derby på alla sätt och vis, men kanske framförallt med att publiken var tillbaka på läktarna och som du var inne på hyllade de som har offrat allt för att rädda Italien under den här pandemin. Det var ett jävla fint budskap, nu minns jag inte ordagrant, men det var väl liksom... Ja, men självklart för oss att dedikera årets viktigaste tifo till er. Sjukvårdspersonal och alla andra som har gjort sina insatser för Italien under pandemin.
Mm. Det var verkligen jättefint. Jag bara vill återkomma till matchen och att den innehöll så jäkla mycket. Först Tatarusano, vi skojar lite om honom för att han verkar ju ha ett hår som växer snabbare än alla andras hår. Helt plötsligt står han där i en naturlig page och sen så har han klippt sig pottfrisyr och sen så har den växt ut så det har blivit någon annan frilla. Igår stod han produktfri igen och ja, men det är lite lustigt ändå. Men han säger efter matchen reserva key. Alltså, vadå, vems reserv? Alltså, och jag köper ju det.
Ja.
Vad ska han vara reserv åt? För han har ju sett jättebra ut. Man var ju livrädd från Milan-håll när Maignan gick sönder. Och hur ska Tatarusano lösa det här? Han är ju liksom steppat upp. Det är som att han har tränat bra, han har utvecklats, blivit en bättre målvakt på ålderns höst. Straffräddningen igår såklart, Körsberg på tårtan tycker jag, om man ser till liksom alla hans prestationer sen skadan på Maignan. Och du nämnde straffräddningen där. Han hade ju såklart då studerat Lautaro Martinez. Så han chansade kanske inte bara rätt, utan han hade studerat ut att den straffen skulle gå dit. För han hade det här derbyt så jävla många olika ansikten, och jag älskar matcher som återigen Svanemar sa igår också, man vill inte att det ska ta slut. Har du 3 minuters tillägg, ge oss 8. Den här matchen ska bara få fortsätta. Vi hade Il Goldelex, Hakan Calhanoglu, som lyssnade till Milan-supportrarna. Det var tufft, det var straffar, det var straffar som man kunde diskutera. Det var stora spelare på planen. Då hade 45 minuter av Zlatan, det här inte syntes bra, då kan vi prata om det. Vad fan hände med Zlatan, får ta hand bollen? Det fanns så jävla många ansikten på den här fotbollsmatchen. Så det är som att det är som att de här stora matcherna, derbyna, finalerna mellan de här stora lagen, de blir som en renässansfresk. Alltså man ska titta på den i 4 timmar minst innan man kan gå därifrån. Man kan se om och se om och se om den här matchen. För det finns så väldigt mycket vackert, och det finns detaljer i allt det här som man kanske missar av bara farten, och som man måste återuppleva sen igen. Så var derbyt igår. Det var en renässansfresk.
Ja, fint sagt. Tyckte också var, jag hade inte hört honom eller tillskansat mig att han sagt det, men bra sagt att Tatar och Shana där också. Jag gillar ju när målvakter liksom så här, vadå reserv? Alltså, jag har väntat på min chans, nu har jag fått den, jag har tagit den. Alltså, jag är inte här bara för att liksom...
Nej, men han säger bland annat så här, jag har jobbat för de här stunderna och de här matcherna. Det är därför jag är
målvakt. Exakt,
och
det är inte självklart i hans huvud att han ska lämna över första spaden till Maignan igen när han är tillbaka efter skada, utan nu ska ju han visa Pioli och övriga att alltså, ni behöver inte byta tillbaka till Maignan.
Nej.
Här står jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts, and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Eller Maignan. Man noterar otroliga skillnader på uttalet här. Ditt franska och mitt italienska.
Ja, nej, men jag hade en kort liten konversation med redaktör Johanna Garo om det där igår, för att då hade en högprofilerad sportjournalist i den här branschen hört av sig och i all välmening, utgår jag ifrån,
Simon Bank,
velat påpeka att det är då Frank Kessier och inte Frank Kessie. Och alla som lyssnar på den här podden vet ju vart jag står i den här frågan, att vi kan liksom inte in absurdum söka lokala uttal från där spelarna kommer ifrån geografiskt runt om i världen.
Vi kan följa vissa regler beroende på var man kommer ifrån, vilket språk de pratar i det landet. Vad det gäller Kessi så kommer man från ett fransktalande land, och man uttalar alltid sista stavelsen på franska om det inte är något undantag. Så man kan alltid utgå ifrån det. Så det finns ingen anledning att säga Kessié när han heter Kessié, för att det är det som är den enkla regeln. Precis som man på italienska uttalar tredje stavelsen. Där blir det fel ibland från Svanemar för att han uttalar tredje stavelsen, och just i det namnet så gör man inte det utan apostrof. Men vad det gäller Frank Kessié så är ju den liksom grundregeln väldigt tydlig, och då är det klart att man ska följa den om man jobbar i media. Nu gör inte jag det, så jag kan säga vad fan jag vill.
I just Kessies fall så är det väl att den där apostrofen över et har fallit bort. Och då...
Fast du behöver ingen apostrof på franska.
Jo. Alltså,
Det är klart du inte behöver. Du är alltid i grundregeln att du om det inte finns en apostrof någon annanstans, så är det på sista stavelsen.
Nej, ja, fast i det här fallet i blir ju i om det inte är någon apostrof på et på franska. Så att utan apostrof över et så är ju Kessié liksom språkligt då korrekt, men med apostrofen på et så ska det såklart vara Kessié. Men den har ju fallit bort, så det är inte konstigt att folk har fått det där om bakfoten. Oavsett vad så har det ju här blivit något slags Martin Skärtel-fall då, att det har liksom, det har satt sig.
Har det blivit så det?
Om jag igår mitt i sändningen hade bytt till Kessié då hade jag hamnat i liksom en egen del av bassängen, så att säga.
Men du säger Martin Skärtel, fast du menar Kevin De Bruyne egentligen. För att Skärtel var ju bara Husfeldts egna lilla polska låda. Väl.
Nej, han är väl slovak. Men det var väl det första exemplet på att någon som gjort... som gjort liksom uttalsjobbet som Husfeldt alltid gör, och det har han ju gästat absolut vår podd och berättat om, att han alltid strävar efter att komma så nära det korrekta som möjligt. Nej, jag menar bara att Skärtel blev ju det första, upplever jag i alla fall, den här liksom, oj, efter 8 år av att en hel fotbollsvärld, i alla fall hela fotbollssverige, sagt Martin Skärtel, så dök Husfeldt upp med ett nytt sätt att uttala det. Och det var ju verkligen att liksom så här, nu går jag mot strömmen. Sen så har ju det funnits fler sådana namn sedan dess också. Bland annat då Kevin De Bruyne eller Kevin De Bruyne.
Det jag menar är att Martin Skärtel, det satte sig aldrig, utan folk säger fortfarande Skärtel. Kevin De Bruyne har ju verkligen satt sig. Där sa alla Kevin De Bruyne och sen så blev det Kevin De Bruyne.
Ja, fast alla säger ju inte De Bruyne. Vissa har svängt ut. Jag kör fortfarande De Bruyne.
Problemet är att han heter inte Bruyne, liksom Kevin De Bruyne med ö, utan han heter ju no Kevin De Bruyne, Bruyne. Alltså jag har hört han säga det själv. Det finns ju ingen svensk som uttalar så som han uttalar. Så att det är det som kanske är lite problemet då. När det gäller vissa av de här spelarna. Skitsamma, nu hamnar vi här ändå. Vad var poängen här?
Min poäng var eftersom
att det var Simon Bank.
Nej, verkligen inte. Utan,
vi
hamnade i det här med då Meignan, att vi uttalade det på lite olika sätt, och så tog jag upp det här för att du i samma veva när du pratade om den här renässansfresken pratade, jag vet inte, du gjorde någonting med rösten när du då sa Çalhanoğlu. lite liksom turkiskt. Och det lärde ju du och jag oss av vår gode vän Ekim Çaglar här för ett knappt år sedan inför Tutski Balutski. Att G då i de här turkiska namnen blir stumt. Och då är det så här, ja, det är ju då turkiskt korrekt. Men jag kan ju inte liksom, jag känner inte att jag kan skifta till då att köra, när alla andra säger Çalhanoğlu, så ska jag mitt i det köra Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Det går liksom inte.
Man ju vara ett språkligt geni om man rattar fotbollssöndag i Europa och kastar sig mellan franska, spanska, turkiska spelare, slovakiska, polska, ryska och ja, till och med uzbekiska, eftersom Chomorodov spelade igår. Finns det ju något uttal där också?
Nej, men
det går ju inte. Det går
för
inte.
Den som
man får hitta någon slags grundregler.
För den som kollade på hela fotbollssöndag i Europa igår, det är såklart kanske, jag utgår inte från att någon tänkte på det, men jag tänkte på att mitt uttal av Çalhanoğlu gick från att jag inledde med Chalanullo till att successivt gå tillbaka till Chalanuglu.
Svenne.
För att jag känner att jag bottnar inte det här. Jag kan inte sitta här mellan Adam, Astrid och Vicky och säga Chalanulu. Det går inte. Går inte.
Då blir du Robban Pärlskog 2024 i Portugal.
Ja men alltså,
fint exempel på där vill jag i alla fall ta det på allvar.
Ja absolut, men jag sa det liksom till Johanna då igår när Simon hade tagit av sig så här. Ja, det är väl klart att liksom
nu blev han det, har ju, nu blev han du inte har en kollega längre utan nu blev du Simon.
Ja, när Simon ja, men hade du var ju redan outat honom. Men du så här,
jag gissar, jag vet inte, jag har inte hört det, jag gissar bara.
Han har såklart rätt. Men det blir någonstans fel ändå att byta till ett uttal som går så tvärt emot strömmen.
Att det var Simon Bank som hade hört av sig till Johanna Garoa, det hade kunnat satt hus och hem på.
Ja, så är det väl. Om det inte är någon annan match från den internationella scenen du skulle vilja prata om innan vi stänger ner, så har jag bara en gulasch och en schnitzel hemifrån Allsvenskan att dela ut.
Aha, nej men jag är idel i örat här va, Gugge?
Mm. Nej men jag tycker att en liten schnitzel ska gå till Malmö FFs målvakt Johan Dahlin som efter segern på Gamla Ullevi igår mot Göteborg valde att tona ner den där bärsen han fick kastad i nacken. Just för att han inte ville göra en grej av det. Han stod då efteråt och jag fattar att liksom journalisterna vill ha Johan Dahlins citat på det här och att man ska kunna dra stort på skandalscener. Men det blir också väldigt kontraproduktivt då, för då blir det ju liksom den bilden som når den större massan efter ett rivalmöte i Allsvenskan inför fullsatta läktare. Malmö går för guldet, Göteborg har fyra raka segrar i ryggen. Det är liksom en fantastisk inramning, det är hett ute på plan. Goldelex av Sören Rex och ja, men på alla sätt och vis och på många håll och kanter en fantastisk allsvensk tillställning. Den kan så lätt reduceras till att någon har sulat in en öl som har träffat bortamålvakten. Och då väljer Johan Dahlin att verkligen liksom så här, men jag vill inte prata om det. Det var en otrolig inramning, det var en fantastisk match. Det är alltid ett ruskigt tryck på den här läktaren. Jag älskar att komma hit. Båda de här lagen kramar alltid ut det bästa ur varandra. Då vill inte jag liksom stå här och prata om att någon kastar en ölmugg. Det är liksom skit i det. Det tyckte jag var så jävla härligt gjort av Johan Dahlin.
Ja, det tycker jag verkligen. Jag hade missat det här helt, men stor jävla fin utbankad kallschnitzel.
Mm. Gulasch då, rykande och riktigt klumpig och jävlig. Nästan härsken ska den vara, känner jag. Till alla de som inte förstår att om man väljer att, som många har gjort, fokusera på Edward Chilufyas offside eller inte offside som ett slagträ i att ja, men Djurgården får en fördel hit, Djurgården vinner matcher dit, det här blir avgörande för ett SM-guld. Och, ja, men när man använder det som ett slagträ och när man drar upp det för att liksom håna eller sparka på, att man inte förstår att det spelar liksom var rätt i händerna. Nu har jag och väldigt många som lyssnar på den här podden, vi har ju liksom, vi bedriver ett kollektivt motstånd gentemot VAR. Vi vill inte ha VAR i Allsvenskan, vi vill inte ha VAR i svensk fotboll. Ja, men då får man också köpa in sig på att linjemän kommer med en decimeter eventuellt hit eller två decimeter eventuellt dit. Missa offsider eller ta offsider som inte är offsider. Det får man, alltså det ingår liksom i paketet att inte ha VAR.
Så då om man inte vill ha VAR så har man diskvalificerat sig från att prata om de här situationerna, om domsluten, framförallt att jaga upp sig över dem.
Exakt.
Utan då ska man ju bara stå där och vara glad. Fy fan. Okej, nu torskade vi SM-guld där, Malmö FF eller AIK eller vad det nu är. Men jag vill ju inte ha VAR, så jag är ändå nöjd med situationen.
Ja, nej men man kanske inte behöver vara nöjd med situationen, men jag vill bara dela ut en gulasch då till alla de som kanske inte förstår att
och ena det här... stunden kritiserar exakt, och andra exakt. Sidan och andra stunden så vill de inte ha VAR.
Precis. Alltså jag förstår att alla de som inte ville att Djurgården skulle vinna den där matchen, att det är surt som fan om det där nu var offside. Personligen, jag tycker att det ser ut som att Chilufya är offside med axeln. Men det hör inte hit. Jag vill inte ha VAR i svensk fotboll. Det vill väldigt många andra inte heller. Och då får man liksom köpa in sig på att då är det såna här offsider som man ibland missar, som man ibland tar.
Ja, nej, men sen får ju ni också köpa in er på att det kommer bli VAR. Alltså hela fotbollsvärlden kommer köra VAR. Då måste ju allsvenskan också köra det. Vi kan hålla på med en egen liten verksamhet här borta i Sverige.
Alltså fast det är väl precis det vi kommer göra om man får tro Carl-Erik Nilsson, eftersom vi kör budgetvarianten.
Ja. Ja, men
det är den vi
kikar på. Sant. Visserligen sant. Då kan vi köra på med budgetvarianten, men det är väl en och en på att det blir VAR i allsvenskan. Då kan man hålla på och rösta på medlemsmöten hur mycket man vill. I slutändan kommer det bli VAR. Men bra, väl rutet, Gusten. Väl rutet.
Mm. Ja, men härligt. Med det sagt så tycker jag att vi kan börja stänga ner det som varit och rikta blickarna mot det som komma skall.
Underbart. Det blir Sverige vilka dagar?
17.30 drar sändningen igång på TV4 och Simor på torsdag, avspark 18.00. Och då är det ju så fint som du varit tidigt på att Sverige spelar ju först mot Jorgen, och vid en eventuell seger, ja, men då kan vi kollektivt genom hela landet sitta och nästan
och bli greker.
Lussevaka in Greklands poäng mot Spanien och i och med det då säkra ett VM-avancemang. Så att på torsdag så är det en hel kväll. Det är först Jorgen, Sverige och sen Grekland, Spanien.
Jag kan redan nu säga att det blir grekisk fiesta här hemma i Casa Wilbacher. Det blir med taxa, va? Det blir tzatziki och det blir nygrillat pitabröd och det blir en jävla massa god saker. Friterad ost och sånt där håller de på med också. Jag ska göra en riktig grekisk fiesta. Helvete, nu ska jag gå in och hitta min inre grek, Gugge.
Tur att du inte stannade bara där med taxan. Det lät som det först.
I slutändan kanske bara stannar där. Det vet jag inte.
Tjejer, det blir grekisk afton på torsdag. Pappa har köpt med taxa.
Så ät vad fan ni vill. Pappa ska dricka med taxa.
Ja. Nej, och sen så är det då Spanien-Sverige på söndag. Men de förutsättningarna kan ju såklart då skifta utifrån hur det går på torsdag. Så vi börjar med torsdagen. Slagge tillbaka. Är vi överens om att vi gärna ser Zlatan inleda på bänken mot Jorgen? Och så får,
ja,
liksom,
helt
så får det yngre gardet lösa det där. Jaja. Kanske ska vi inte ens skicka på Zlatan. Oh, han kanske vill ha en kvart i benen bara.
Ja, men jag tror det. Han är ändå åkt till Jorgen, så han liksom, måste han ju spela lite. Så att, en kvart, 20-30 max på Zlatan. Utvilad, ändå hungrig. Till Spanien-match.
Alltså, inte för att Albin på något sätt inte ska tillbaka in i startelvan när han har avtjänat sin avstängning. Men man när ju ändå en förhoppning att Mattias Svanberg, som kommer i gott slag här nu efter 1-1 borta mot Samp igår i Bolognas vinst.
Jättefin insats.
Ja, men att han får chansen nu mot Jorgen, det kan ju bli Jens Kajuste eller hur nu Janne har tänkt, men också om han nu skulle få den, att han också tar den.
Om man
den.
Inte känner vilken stekhet i alla mittfältare han har i Svanberg, för han var bra att ta nu. Och alltså i helgen var han till och med gåshud, Gustav.
Ja, absolut. Sen så finns det väl någonting i det där klassiska tvåmanna inne i mittfältet i ett landslag, att det är en balans som ska prioriteras, så att man har bränt sig en del gånger med Svanberg och Kristoffer Olsson som då får klä skott för att det kanske saknas då en trygghet i en Gustav Svensson
men
typ, eller Jens Kajuste eller nej.
De skriver Stad Diventando XL.
Ja, jag säger
olyckligt,
jag såg det.
XL.
Ja. Han håller på att bli XL.
Roligt. Ja, nej, men och jag tycker det är i en kommentar till ett betyg i en tidning, så tycker jag att det är lite genialiskt på ett sätt. För det är precis det han håller på att bli. Alltså han håller på att bli på riktigt. En stor jävla mittfältare. Och det måste Janne kunna se.
Nu håller det här avsnittet också på att bli XL. Så att det är läge att runda av. Tack för att ni lyssnar på Toto Balutto. Vi hörs igen på fredag. Vi avvaktar givetvis VM-kval torsdagen innan vi hörs igen. Så ha en underbar vecka fram till dess. Vi älskar er. Ciao tutti.
Ciao tutti. On the 2-4-7 and 3-6-5. Parties get live. See the sick chick, the slick dive. Guess I perfected. Stylist, club detective. Jump up in the mingling circus. Mad hectic, electric life. The all night and colored light. Right, I'm all in your sight and shine bright. Proper attire, far from time to retire. Keep it live while you try to reach higher. I buy you drink, maybe two for situation. Sounds lit the nation, but now we in the placement. Penthouse to basement, from floor to ceiling. Partying all night long upon the feeling. Dealing strictly with vibes and trying to lift me. Roof off the mother, bright lights of big city. Don't forget the party's never gonna end. The all night deal, kids, so tell your friends. Slow burner, the money earner, so just get up and learn a thing or two, the thing to do, you know it, follow, I show it, get in the club and blow it, got my lady on my arm, natural style charm, fat form hat and chat, the bomb rap on that almanac pack from here to new year, done that and been there kid, but now I'm in here, keep feet moving, it's moving out the ringle, all night single for heads when they mingle, the tingle in your spine when you spot a dime, but I'm putting all the stress behind, even the climb for tomorrow to forget about your sorrow. It's all night tonight, so do the Monte Carlo. XL taking you to new and uncharted. Better get moving, cause the party just started.